en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Nej, det kanske inte är vår i luften, men damallsvenskan är äntligen här och det svänger om den. Sena avgöranden, krampaktigt spel och resultat som gör oss mållösa. Drömmål och tonåringar som gör succé. Ja, premiärhelgen har bjudit på en hel del underhållning. Dessutom frågar vi oss om Emma Hayes ska bli titellös sin sista säsong i Chelsea. Som vanligt med Saga Fredriksson och mig, Anna Rydén. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Då säger vi varmt välkomna till en ny vecka. Och nu är det ju äntligen igång och vi sitter äntligen i samma rum igen. Saga, hur är läget?
Det är otroligt bra. Efter att damallsvenskan har dratt igång så känns det som att stjärnorna står rätt igen. Saker är som det ska vara.
Ja, det kändes ju väldigt mycket så generellt bara, om vi ska säga bara något övergripande innan vi dyker ner i damallsvenskan om en liten stund, sådär som att men det var ganska mycket som vi hade väntat oss i den första omgången.
Ja, i mångt och mycket vart det väl ändå det. Det är svårt att dra för stora penseldrag så tidigt in i säsongen, men vi trillar väl inte av stolen riktigt för några resultat. Ja, ett kanske. Vi får väl återkomma till det.
Ja, vi ska dyka ner i damallsvenskan under den här närmaste. Ja, det blir väl ungefär en timme som vanligt. Men först så ska vi börja med veckans snackis. Och då tittar vi mot de brittiska öarna och FA-cupen där du har spelat semifinaler. Vi kan väl börja med att konstatera att Robert Vilahamn, Matilda Winberg, Amanda Nildén och resten i Tottenham, they are heading to Wembley.
Ja, och det är ju faktiskt en historisk, ett historiskt avancemang för Tottenhams damlag att kliva in i den finalen. Och det är, alltså, det är ju någonting när de svenska representanterna ute i Europa gör bra ifrån sig, och faktum är att Tottenham har varit bra det här året. Och där tycker jag att det kittlar extra såklart när de lyckas så pass bra. Men ett lag som inte ska dit.
Ja, det är ju Chelsea som alltså åker ut mot Manchester United. Vi har United Tottenham i FA-cupfinal på Wembley. Chelsea som ju är inne på sista säsongen med Emma Hayes. Det pratades om att man vill vinna alla titlar för sin ikoniska tränare, får man väl ändå säga, med legendstatus i klubben. Conti Cup, out. FA-cupen, out. I veckan kliver man in i Champions League-semifinalerna. Jag ska inte måla fan på väggen än, men man möter Barcelona. Det är tuffast möjliga motstånd, får vi ändå säga. Ett Barcelona som man dessutom har ganska tuffa minnen från, inte minst Champions League-finalen som ju spelades i Göteborg, där man mer eller mindre blev förnedrade, och man har pratat om det som ett öppet sår väldigt länge i Chelsea, om hur tufft det var att åka på en sån smäll som man gjorde i den där coronafinalen som ju spelades på Gamla Ullevi. Men det känns ju som att det ska mycket till för att ta sig vidare från ett dubbelmöte mot Barcelona om man inte slår ett Manchester United i en FA Cup semi. Och ligan då, blir det ens den? Vinner man ens det? Kommer det bli några titlar för Emma Hayes den här säsongen?
Det är stora frågor, och det enda jag tror att man behöver ha med sig, det är väl också var prioriteringen ligger. Jag tror ju definitivt att de hade älskat att ta hem alla de här titlarna, såklart, det säger sig själv. Men däremot så har du ju hela tiden, sen egentligen säsongen börjar, det är Champions League som ska vinnas. Kanske är det så att det har smygit in sig någon liten fundering kring det där i även spelarna, att man prioriterar åt det hållet. Därav så ser jag ju att de bör ju komma upp i en annan typ av nivå mot Barcelona. Men jag kommer ihåg den där matchen som du nämnde, den finalen där man inför, jag ska inte ljuga och säga, jag kommer ihåg att vi gjorde till och med en sändning kring det där. Och jag står och säger att jag är ganska säker på att Chelsea tar hem den här matchen. Oj, vad fel jag hade, för det rann på. Det var så stor klassskillnad. Så att Jag tror att de har nog, som du säger, de har slickat såren, men de behöver bevisa att någonting har hänt på de här, vad är det, typ 4 åren, 3 åren. Oaktat det är mycket som står på spel för Emma Hayes och sitt lag. Det som är intressant, vi nämnde Tottenham, Clinton, Chris Clinton har ju varit en riktig solstråle för det här laget, utlånad, men kommer liksom inte få spela.
Nej, för hon är ju utlånad från Manchester United till Tottenham, och det gör att hon inte får kliva in på gräset på Wembley. Det måste ju svida något enormt, dels för Tottenham men framförallt för Grace Clinton själv.
Ja, och när man nu är en ung spelare, så hon kommer ju säkert få chansen igen längre fram, kan man ju hoppas. Men när man kommit in i ett lag som Tottenham och haft så stor inverkan så snabbt, och sen får man inte lov att på den stora scenen visa vad man går för. Åh, jag tycker den regeln är så avig. Jag förstår den såklart till viss mån, men hon har ju kämpat för Tottenham hela säsongen. Och så ska hon inte få lov att spela en så ärofylld final. Det grämer mig. Så att om det grämer mig så lär det väl gräma henne. Men det här måste de ju också, klart att man vet att detta inför. Så att hon har väl kanske också vant sig vid tanken. Och frågan är om de ens hade förväntat sig att gå så långt som de gjorde. Frågar vi Vilahamn så säger han jo, absolut, det är klart vi gjorde det. Men någon liten tvivel fanns kanske ändå med tanke på historiken.
Ja, de kanske dessutom inte hade trott att det i så fall skulle vara mot Manchester United. Jag menar, de flesta hade väl räknat med att Chelsea skulle ta hem den semifinalen.
Ja, men med tanke på också att United faktiskt inte varit speciellt bra. Nu verkar det som att Skinner, vad jag har förstått, han har fått nytt kontraktsförslag. Och det har inte varit helt självklart heller. Så att vi får se vad det hela landar till slut. Men en FA-cupsfinal som kommer vara, ja, men ny helt enkelt.
En FA-cupfinal på Wembley. Och vill man ladda upp för den kan man ju titta några vänder till på Olga Ahtinens hörna som Jessica Näs till slut gör mål på. Det är ett läckert mål som man kan få ladda upp med till den där. Med det så ska vi från och med nu ha fullt fokus på Sverige. För damallsvenskan är äntligen igång. Nu har vi sett alla lagen spela matcher i helgen. Det har varit en intensiv helg. Det känns som jag inte har gjort annat än att titta på fotbollsmatcher. Varit på plats på några. Så fort jag har kommit hem så har det varit okej. Okay. Vad hände egentligen på de andra ställena? Och så har man satt igång och tittat i kapp matcher. Och vi kan väl börja med att du ska få leverera veckans lista. Vad handlar den om?
Ja, men den här omgången, den här premiäromgången innehöll ju massa godbitar. Men det innehöll också sinnessjuka mål. Och då har jag listat topp 3. Och har man inte sett de målen, då får man fan ta sig dit och titta på dem. För att det var något utöver det extra. Och på tredje plats hamnar Hammarbys Emelie Joramo. Emilie är nog förresten till och med. Lite norsk klang. Hon hamnar på listan dels för fullträffen hon gör. Men det är slutet av matchen, den som avgör ställningen 1-0. Krampaktiga 1-0 för Hammarbys del. Det där var ingen lätt match för dem mot ett Örebro som hade matchplanen klar. Det var ett viktigt mål. Hon gjorde mig själv var kanske inte det mest framträdande i själva matchen, men klev fram när det mest behövdes, så hon kommer in på topp 3.
En riktig kanonträff får man väl ändå säga att hon får till där i det läget som det.
Ja, och stackars Klara Ekstrand, vilken match målvakten i Örebro gör. Har varit i skuggan av Tove Enblom över en lång period. Och visar att hon har varit redo en bra tid. Så fin match hon gör. Många viktiga räddningar. Men den där var otagbar. Så att ingen skugga på henne. Men Joramo, som sagt, på plats 3 på min lista.
Jag tror jag kan gissa vilka som finns topp 2 om man har tittat på målen den här omgången. Men frågan är ju, vilken sätter du på vilken plats?
På plats 2. Får Emilia Larsson en plats. Rosengårds Emilia Larsson. Matchen står redan 4-0 vid den tidpunkten. det är inte ett avgörande mål, men det är alltså en solo raid som, är det räd eller raid?
Solo räd.
Räd. Tack. En solo räd där hon egentligen zigzackar sig förbi Vittsjöförsvaret. Alltså Vittsjö som är synonymt med starka försvarsspelare är inte den här sekvensen, för att Emilia Larsson, hon rundar typ 3 spelare och drämmer till i bortre med så fin träff som bara Emilia Larsson kan. Så att hon hamnar på plats 2. Men vikten av det här målet var inte lika, vad ska jag säga, lika tongivande för matchens resultat. Därför så fick hon inte plats 1.
Och Emilia Larsson känner vi ju lite som en spelare som är bra på att göra snygga mål. Vi har ju sett henne vinna årets mål tidigare, framröstat då av Sportbladets tittare, lyssnare, läsare på galan Hoppas Damallsvenskans bästa. Det var väl 2 år sedan nu innan hon då flyttade till Rosengård som hon drog till med ett sånt riktigt jävla kanonskott på Kanalplan. Tror väl det var mot BP om jag inte minns helt fel. Det känns som att hon är sugen på att blanda sig i det där igen, och jag tycker det var fint att se också att det verkar vara så otroligt mycket känslor efter det där målet, trots att, som du säger, det är inte ett avgörande mål. Det är ett 5-0-mål, men nej, det var läckert att se. Men ja, 1 då.
På första plats kommer ingen mindre än Leidhammar. Och nej, det var 2-2-målet som hon drämmer dit. Men det där var sånt, alltså det är sånt praktexemplar av ett avslut. Nu vinner inte Norrköping den här matchen, men det är en svängig tillställning, det har vi alla sett. Det är en 4-3 match mot Häcken som vi ska prata mer om. Men Leidhammar, det där är när hon är som allra bäst. Hon tänker inte så jäkla mycket, lägger bollen till rätta och bara rycker till. Alltså det är liksom en projektil rakt in i krysset i princip. Helt otagbar, och det är sådana nummer man vill se. Modiga spelare. Och ja, nej, som sagt, det gav inte en vinst, det gav inte poäng. Men det är viktigt för Norrköping att ha den typen av avgörande moment och spelare i sitt lag. Och där tycker jag Leidhammar kliver fram. Så Leidhammar tar min första plats på målen.
Vilma Leidhammar, IFK Norrköping där alltså. Vi får väl se, det känns som att det kan vara några kandidater till årets mål när vi summerar den här säsongen som vi har sett redan nu. Vi får väl se. Det är en lång säsong vi har framför oss. Den avgörs ju först den 9 november. Men om vi då ska ta och titta lite på vad som var veckans trend. Och det känns ju som att det var lite det du var inne på alldeles nyss med svängiga matcher. Det är ju tydligt så att befinner man sig i Sverige, vill gå på fotboll och vill se mål, då ska man åka till Hisingen. För där så blev det ju, som du var inne på, 4-3 i den här matchen. Där spelade Häckens herrar 4-3 alldeles nyss, igår när vi spelade in det här. Det verkar liksom vara målgaranti där. Jag vet inte riktigt vad som har hänt på Hisingen. Men den matchen återkommer vi till snart. För det var inte bara där det svängde. Om vi börjar norrifrån då. Där kliver Piteå in på hemmaplan mot Växjö. Får en pangstart. 1 minut och så leder man, och man kände, jaha, har vi hypat Växjö lite för mycket? Vi lyfte ju dem som en positiv överraskning och så här på upptaktsträffen. Det var visserligen spelarna själva som har varit med och röstat fram Växjö där. Men det har ju känts som att liksom, det blåser lite medvind där. Det känns som att man har ju gjort rätt värvningar och så vidare. Nästa gång man tittar till på resultatet så bara, jaha, nu är det 1-1. Sen leder helt plötsligt Växjö. Piteå kommer givetvis tillbaka och vinner den där matchen till slut. Vi ska lägga till att det var 2 ganska tveksamma straffar i den. Men det var ju en åt varje lag där. Så att det vägde väl åtminstone upp i den matchen. Jag förstår att det var frustration och irritation kring de där bägge straffarna som utdömdes där. Men vad säger du om Piteå-Växjö 3-2 i en premiärmatch?
Alltså framförallt att det stod så länge 1-2, alltså Växjö leder med 2-1 så pass länge i matchen, och jag började tänka liksom, vad sker i Piteå? Vi har pratat om deras borg, vi har pratat om det här trygga försvaret. Växjö visar ju någonstans att det finns någonting alldeles extra det här året återigen. För att menar, vi har sett det mot Kristianstad, man gör massa mål i Svenska Cupen, och nu ser vi liksom en fortsättning på det där, att det inte var en engångsföreteelse. Och därför så blir man ju väldigt spänd, och just vid det här tillfället så följer jag inte matchen när den pågår, utan det här är samtidigt som övriga matcher, och då så bara gå in och ut precis som du beskriver, och jag får inte riktigt rätt på det. Jag måste verkligen dubbelkolla, är det vad jag ser? Stämmer det här? Men mycket riktigt, men det här är ju hela poängen med Piteå. De tar sig tillbaka i matcher. De spelar alltid 90 plus. Det är inte ett lag som, men du vet, vi runt 70-80 börjar sacka ner, utan det är som att de lägger in en ytterligare växel och att det alltid finns någonting till att tillföra. Och också att man har tre olika målgörare. Nu, precis som du nämner, ena är en straff, Imo kliver fram. Men sista målet är gjort från Henriksson i 85 minuten. Och det är någonstans att man kan sprida skörden. Och det, jag tror det är väldigt viktigt för ett lag som Piteå som behöver att fler kliver fram och inte bara förlita sig på att Imo eller Skog ska kunna hantera det. Så att även om den här slutar som en vinst i Piteå, så blir jag ju ändå imponerad av Växjö. Att de visar att det finns någonting, en begynnelse av någonting. Det som är lite oroväckande, det är ju att det blev en skada. Brindis Nilsdottir åker ner i backen. Jag tror att du uppfattade att det var en axel.
Jag tyckte det såg ut som att det var något runt där. Hon landade ju illa där i samband med förspelet till 2-1-målet, är det väl, som Desi Dupuy till slut gör för Växjö. Dupuy som ju för övrigt har varit i en otrolig målform inför, och som lite var sådär frågetecknet inför hur ska Olof Unogård få in henne i elvan, för han kan inte ha henne i elvan. Det blev ju på bekostnad av nyförvärvet August Dottir istället, som inte fick plats då, och det verkar ju ha varit ett helt rätt val med tanke på vad Dupuy gjorde, men där landar ju Nilsdottir illa. Jag tror att det är att hon kolliderar med Larkin Russell. Det är väl lite pitigt att försvara också där inne, men det ser ut som att hon landar ganska illa, börjar ta sig mot axeln, blir liggande efter det där målet, och ja, en skada om hon skulle vara borta en längre tid. Jag har inte sett några rapporter än. I Smålandsposten, lokaltidningen nere i Växjö, så har man inte skrivit vad det var än, men man har ju varit inne på att man i Växjölägarna befarar en längre frånvaro och sådär, och det hade ju varit otroligt kostnad. Hon ska ju komma in som ersättaren till Evelyn Ijay som ju försvann under säsongen i fjol. Hon som öste in mål för Växjö. Man har väldigt höga förväntningar på Nilsdottir. Man vill ju inte att hon ska vara out redan efter omgång 1.
Nej, det hade ju inte varit helt optimalt såklart. Och vi får ju hoppas för hennes del att hon inte har gått sönder allvarligt, utan kan kanske tejpa ihop den där axeln. Jag har hört att man kan göra det.
Ja, men det är ju inte handboll.
Nej, det är ju fördelen. Så. Vi får se helt enkelt. Men det är ju samtidigt med tanke på att det är Russell och Dupuy som också kliver fram som gör målen och har varit tongivande, så kanske det inte blir, jag ska inte säga ett stort avbräck, det blir det. Men det snarare att det finns ändå spelare som skulle kunna täcka upp. Men det är ju inte den starten man vill ha när man har gjort ett så liksom kraftfullt nyförvärv. Så vi får följa det där med lupp såklart. Men ska vi dra oss vidare mot...
Ja, vi drar oss ner till Örebro då. För du var inne på att det var ett sent avgörande i Piteå. Det är 85 minuten. Det är hur mycket tid som helst kvar i den matchen om man ser till hur lång tid det tog för de regerande mästarna att göra mål. Det svängde kanske inte så mycket i Örebro. Det var ett ganska kompakt tryck från Hammarby. Det svängde några gånger när Örebro försökte komma på sina omställningar. Men annars så var det ju ett konstant tryck från Hammarby mot Örebro. På enda stället där Hammarby verkligen visade mästarklass, det var ju på läktaren där man hade ett bortafölje på nästan 1000 pers. Det kan jag tänka mig att alla klubbar i den här serien avundas. Det är ju inte ens så att det var så många på en del av matcherna i premiäromgången som Hammarby fick med sig till Örebro. Visst, det är en ganska bekväm resa också. Det tar inte jättelång tid att åka. Men imponerande av fansen. Och så till slut så kommer ju det där avgörandet som du var inne på. Hon tog ju sig in på listan, Joramo, med avgörandet. Och det blev ganska många tilläggsminuter där. Det uppskattade inte KIF Örebro-tränaren Rickard Johansson.
Han hade ett och annat att säga om den där tilläggen. Men där får man ju också vara lite för oss som är, kanske kan vara lite mer objektiva i det hela. Med tanke på att Ekstrand gick ner och hade en känning, fick ganska mycket omplåstring. Det var ytterligare ett avbrott. Jag vill komma ihåg att det var väl Andersson, Jonna gick ner vid något tillfälle. Jag kanske missar någon.
Jag tänkte på Alice Karlsson, men det var väl i första halvlek som hennes,
ja,
med foten.
Precis,
hon
precis.
Fick ju en smäll som fick en att känna au!
Ja, jag tror hon vred foten där. Men hon kunde ju spela vidare. Och sen gick hon av planen, var rejält lindad dock.
Haltade lite, men jag frågade henne om den där efter. Det ser ju väldigt roligt ut också när man har lindat efter match så där, och lindat med fotbollsskon på. Frågade henne, hur det? Hon bara, nej men nu är det bra. Efter att ha vunnit då. Jag sa det, jag bara, okej, om det inte hade kommit det där sista målet hade det inte varit lika bra. Hon bara, nej då hade vi väl kunnat säga att den var av. Men hon haltade iväg och det sa själv att det ska inte vara någon större fara.
Nej. Nu har jag ju trauma från vrickade fötter från min egen lilla karriär. Och det är ju faktiskt så att man kan ofta spela vidare, men dagarna efter är ju brutala. Det kan ibland vara svårare att lappa ihop än man tror. Nu hoppas vi inte att det är så i fallet. Det är som sagt både för Växjö och Hammarby här, det är två spelare som är viktiga för vardera lag. Ingenting man vill ha så tidigt in i säsong. Men tillbaka till matchen så... Du nämner publiken som kanske den största det glädjeämnet. Jag var väl rätt hård. Vi jobbade med den matchen. Vi hade storkörning med Viaplay och jag var ganska hård mot Hammarby. Jag tyckte inte att de levererade tillräckligt mycket kreativitet. Tyckte att det var mycket felvända spelare som tittade på bollhållare. Man ska med sig såklart att det är enormt svårt att spela mot ett lägre försvar. Det tror jag de flesta fotbollsintresserade är medvetna om vid det här laget. Det finns ju sätt att luckra upp det. Dessutom kräver det väldigt mycket förarbete innan man får bollen.
Men det är ju någonting som Hammarby måste vänja sig vid, det tänker jag. För man kliver in i den här säsongen som regerande mästare. Visst, det var många som liksom verkligen ville slå Hammarby innan också. Med tanke på det trycket som finns runt omkring, att det är lite extra kul. Att tysta en så stor publik på det sättet. Men jag menar, nu kliver de ju in med en helt annan press. Helt andra förväntningar. Nu är de verkligen laget som alla kommer vilja slå. Och alla kommer ju se att det verkar vara ganska effektivt att backa hem.
Definitivt. Och jag minns Therese Sjögran, sportchef för Rosengård, var ju vid den tidpunkten då, sa hon att ja, men alla backar ju hem mot oss. Det är klart att det är lättare för Häcken. Det var väl för 2 år sedan nu som den här kommentaren kom. Men det är klart att det är svårare att spela fotboll när det inte finns någon yta att arbeta på. Och hon har ju en poäng i det. Så kommer det se ut för topplagen. Det finns väldigt mycket att vinna för ett sämre motstånd. Eller ett sämre kollektiv. Att göra på det viset. Om man då också dessutom har... lite flärd i offensiven. Så jag kommer till det med Örebro, men håller mig kvar lite med Hammarby. Det kändes som att de inte riktigt hade vägarna in till Valotto. Valotto arbetade som en tia tillsammans med Blacksta som också drog sig in i banan. Jösendal, samma tendens. Alltså det kändes som att om vi kommer ihåg Hammarby med en 3-4-3, då var det ofta liksom att tiorna droppade ner i fickorna eller i den, jag ska inte använda för mycket fotbollsterminologi, men egentligen ytan mellan backlinjen och mittfält finns det oftast liksom en stor yta att arbeta på, och där droppade de ner och fick bollar och kunde bli rättvända i det momentet. Nu var det snarare i och med att de spelar men 4-2-3-1 mer åt det hållet, där ytterforwards kommer mer från kanten in. Min upplevelse var att de drog inte med sig någonting. De skapar ju inga hack i backlinjen för Örebro, utan de kunde bara ligga kvar, för det fanns bara en forward. Det var Westin. Westin stod och tampades mot 4 Örebro-spelare och de brydde sig inte alls vad hon sprang eller vad hon gjorde. Valotto, ja, hon hittade fina ytor men fick inga bollar, i alla fall i första halvlek. Andra kom hon allt mer in i det. Men den här överbelastningen de försökte sig på med sina yttrar, det var inte tajmat. Och även om de fyllde på kanterna, Ökvist fick starta, Jan Andersson hade känning men var ändå tillräckligt för att hon skulle kunna hoppa in i matchen. Men den där överlappningen det påverkar inte Örebro heller, utan Örebro gör det bra. De får köra Hammarby ut på kanterna. Halvdana inlägg fick vi se med halvdana löpningar, om vi ska vara ärliga. Så att ja, nej, jag var ganska hård mot Hammarby, men jag tycker med all rätt. Det var krampaktigt. De fick inte igång det. Det är förståeligt. Det är inte konstigt. Det är första omgången. Det är mot ett svårt motstånd.
Det är ju säkert lite premiärnerver med tanke på att det är, som du säger, första matchen för flera av spelarna, alltså de nya norskarna till exempel. Det blir första gången med den här typen av inramning. Visst, de hade i semifinalen i cupen också ett otroligt tryck på kanalplan och sådär. Men det är ju någonting annat när säsongen ska starta igång, när man kliver in som regerande mästarinnor. Och det jag kan känna också som man saknade, det var ju verkligen, alltså Emma Westin får slita där uppe. Men det är ju inte den positionen man kanske helst vill se henne i. Man vill ju ha den där spjutspetsen längst fram. Jag såg Madeleine Janogi som satt på läktaren och bara kände, oj vad Hammarby-fansen lär vilja se henne på planen just nu. Samma sak, Ellen Wangereim som joggade fram och tillbaka vid sidlinjen, värmde upp, kom ju in till slut. Hon trodde själv inte att hon hade riktigt så många minuter i sig som hon fick. Men det ska nog Hammarby-fansen vara glada för att de behöver ju den där riktiga målgöraren. De behöver någon som är en nummer 9. Och Ellen Wangereim har ju alla möjligheter att bli det. Vi såg ju flera av landslagsspelarna med ett förflutet i Hammarby till exempel som tippade Ellen Wangereim som vinnare av skytteligan när de skulle välja vem som tar hem den. Så att det känns som att Hammarby behöver få igång.
Ja, och jag är spänd på hur hon kommer hantera det typet av motstånd också. För att jag upplever henne väldigt skicklig, dels när hon är rättvänd och kan komma mot mål. Hon har ett löpsteg som är briljant. Men den utmaningen att vara felvänd mycket, jobba med kombinationsspel och försöka dra isär en backlinje på lite yta, inte så där mycket löpmeter. Det känns som en liten ny, alltså det här är inte nytt för Hammarby att de har mött ett lågt stående försvar. Men jag tror inte de hade kommit så långt på vägen. Eller de har inte kommit så långt på vägen, är min uppfattning just nu. Men det kan svänga vilt till nästa omgång. Så att man ska inte, som sagt, dra för stora penseldrag. Örebro, kort om dem. Eller egentligen vill jag lyfta ett par spelare. Klara Ekstrand har jag redan nämnt. Kan inte nog understryka hur bra hon var. Ashley Barron, mittbacksgiganten, satan vilket bra nyförvärv för Örebro.
Jag frågade ju dig inför, de som har läst vår damallsvenska bilaga på Aftonbladet, så skulle jag skriva 10 nyförvärv att hålla koll på. Inte nödvändigtvis de allra bästa i någon rangordning som det kanske ser ut i tidningen. Det blev en liten miss i kommunikationen där, men 10 nyförvärv som är bland de bästa och som är värda att hålla koll på. Och då lyfte du just att, ja men fan, ska du inte ha med Barron? Hon togs in på listan, jag tackar för det.
Och jag tackar Rickard Johansson för att han skvallrade om det där. Vi gör ju så ofta att vi ringer ju tränarna för att få lite input inför säsongen. Och hon var på listan av spelare att hålla koll på. Så att jag tar inte åt mig hela äran. Men hon visar ju dels att hon är så grymt stark på huvudspelet, men, och i och med att också Hammarby tvingades till inlägg många gånger, så stod hon ju rätt placerad hela tiden, slängde sig liksom, egentligen vräkte sig över hela straffområdet för att det skulle bara inte bli mål. Inte ens hon kunde stoppa Juramos skott, men hon gör en väldigt bra match. Med tanke på hur Örebro valde med sin taktik att ligga så pass lågt, så blev det väldigt tydligt att offensiven var lidande. Men jag vill ändå höja Molly Johansson. Ursäkta. Jag fick lite ont i halsen här precis, förlåt. Jag vill höja Molly Johansson för att jag gillar henne i den offensiva positionen hon får i Örebro. Utgick väl, alltså kändes som Örebro spelade väl en 5-4-1 där Molly Johansson utgick med från mittfältet men klev upp i offensiven. Man och hon växeldrog lite och alltså, hon slutar ju aldrig springa. Det är hon är inte den snabbaste spelaren, det tycker jag verkligen inte. Men hon är uthållig så in i helvete. Hon kan ta maxlöpningar och fortsätta jobba. Och med det pressspel som Örebro vill arbeta med så är hon så nyttig. Så att jag tror hon kommer få en väldigt fin säsong. Och jag tror vi kommer se henne få en helt annan utväxling i sitt självförtroende också. Det finns, ja men det är en liten dold, vad säger man, hidden gem. Vad är det på svenska?
Ja, mycket bra fråga just nu. Gud vad det stod still i...
En dold diamant.
Det säger man inte riktigt, men då gör en gömd skatt-ish.
Nej, en dold diamant.
Dold diamant. Molly Johansson är en dold diamant.
Okej. Ja.
Ska vi lämna?
Vi gör det.
Örebro med det. För att samtidigt som den här matchen spelas, som både du och jag befann oss på, så spelades det ju en match till. Den som hade kunnat gå under en rubrik som veckans What the fuck happened.
Beep.
Vi har varit inne på den. Det är givetvis Häcken, Norrköping. Vi har ett Häcken som kliver in i den här säsongen med väldigt stora förväntningar på sig. Det är inte många som inte tippar att Häcken ska ta hem det här. Spelarna gör det, tränarna gör det, experterna gör det. Ska man se till, ja men de allra flesta gör det. Så kliver de in, man ser så här, ja Felicia Skrödar har gjort ett mål. Okej, kul, hon fyller år, roligt, bra sätt att fira 17-årsdagen på. Sen så kommer 1-1 målet och så ser man, ja, Sara Kanutte som då är från Hammarby och tänkte bara, också lite roligt sådär, okej ska det bli en Hammarby-spelare som ger sig in och sänker Häcken i där. Och samtidigt som man sitter på Bern Arena och då tänker att, undrar om inte Hammarby hade känt att de hade velat ha henne här just nu.
För det är ju Fornes igen som yep. kliver fram så det står 2-3. Där börjar man ju undra.
Ja, där undrar man verkligen. Och sen så kommer Larry Say som är tillbaka efter att ha varit spelat landskamper för Kanada. Och sen så kommer Felicia Skröder och punkterar det. Och jag tycker det är så roligt när man ser, det är väl när de gör 3-3-målet som man ser att okej, okay, det firas lite snabbt. Inte Anna Anvegård, hon ska ha bollen, det ska tillbaka, vi ska fortsätta. Det är redan då inne på tilläggstid.
94.
Mm.
96 skulle de spela.
Ja.
Och det var ju 96 som Skröder slog till. Alltså inte, det är ju helt absurt.
Det är det faktiskt. Jag gick ner från läktaren i Örebro precis när det har blivit 3-3. Stängde igen min dator. Han ser att det kom en pushnotis från Aftonbladet. Så här, typ galna vändningen. Tänkte, ja. Det var ju ändå ganska galet att de gör 3-3 i slutminuten. Så. Tittade inte mer på det. Pratade med lite folk där nere, gjorde lite intervjuer och så tror jag att det var nog när jag pratade med Hammarbys tränare Martin Sjögren och sa det, ja nej men Häcken knep ju också en poäng. Han bara, nej alltså de vann ju. Jag bara, jaha! Oj! Okej! Det blev bara att köra raka vägen hem från Örebro och titta på hela den matchen direkt. Det var det första jag gjorde när jag kom hem.
Det var verkligen det första du gjorde. Du placerade dig i soffan, vi åkte hem från Örebro tillsammans och jag får en bild från Anna att hon är parkerad och har slått på den nya matchen. Ja,
jag kände ju bara att man måste se vad det var som hände. Och vad var det som hände egentligen?
Alltså, vet du, det sjuka är att när jag tittar på målen, det är Norrköping går ju bort sig så fruktansvärt individuellt. Alltså det är ju inte så här att de blir bortspelade totalt sett, tycker jag inte. Men i målsekvenserna, så alltså, Sofia Järn kanske inte hade sin absolut bästa prestation. Så här, vi behöver inte spä på det. Hon gick bort sig, tajmingen var fel. Hon satte liksom sig själv i märkliga situationer när backlinjen blivit bortgjorda. Så det var inte hennes dag på jobbet. Men vi har också en sekvens, jag tror det är Skröders första mål, ganska långt utifrån. Hon gör en jättefin djupledslöpning. Men alltså, jag tror det är Regnos Valcic. Hon gör den märkligaste båglöpningen och öppnar upp hela mitten. Precis som att hon försöker möta upp Skröd. Alltså jag förstår att det här är svårt när man pratar om det, men man kan titta på målet igen. Alltså jag förstår att hon vill placera sig så hon ska kunna möta upp Skröder som är väldigt snabb. Men hon öppnar ett gap centralt. Och det är liksom ingen samlad backlinje. Bollen bara rakt mot mål. Skröder springer på den och slår till med ett tillslag långt utifrån. Vilket gör att Jan kan inte riktigt placera sig för att kunna täcka hela målet vid det tillfället. Det är avslutet. Jag förstår att det inte ser så coolt ut, men det där är ett jättefint avslut. Hon har känsla, Skröder, och kommer vara så jäkla spännande att följa. både i damallsvenskan men också i sin karriär, för att hon har potential att bli en av de största med tanke på vad hon redan nu påvisar på den här nivån. Alltså Jesus, det är otroligt.
Ja, hon gjorde ju mål i sin damallsvenska debut förra året också, och redan då så pratade ju Robert Vilahamn om henne som en framtida världsstjärna efter det som han har sett och det jobb som hon lägger ner. Jag menar, hon pendlar ju dessutom, bor ute på en skärgårdsö, lägger ganska mycket tid och kraft på att verkligen bli bra. Och jag tycker att man ser hur mycket hon har växt bara det här året. Inte minst i fysiken också, hur stark hon är i de individuella momenten. Nej, det var häftigt att se. Och så här, just det, hon fyller 17. Ja.
Alltså det är faktiskt, men det är så roligt att se. Jag måste lägga till det här, och vi pratar om det ganska ofta, men när jag tittar tillbaka på när jag var 17, så det var inte lika framträdande unga spelare då. Alltså så här, det är klart det fanns väldigt många bra, men det var fortfarande lite de äldre spelarna som var på väg upp. Och det jag tycker bara det visar på att damasvenskan och damfotbollen generellt har tagit sådana jäkla kliv. För att om vi kan ge utrymme för unga spelare på ett annat sätt idag, där de också har utrymme och rätt förutsättningar att bli riktigt bra, då kan vi få fram de här guldkornen mycket snabbare. Och det gör ju också att vi kan vara mycket mer slagkraftiga i Europa, om man tänker Champions League-spel, men också jag tänker landslagsmässigt, att det är viktigt att vi mycket snabbare kan fylla på ett landslag och att det ska bli konkurrens och att det inte ska bli men vi behöver en större bredd helt enkelt. Så jag tycker hon är ett bra exempel på det.
Mm. Och innan vi går över på att snacka lite mer om Häcken, så kan vi väl ta det som jag har rubriksatt med veckans synfel. För att som jag var inne på, jag satte mig direkt i soffan och tittade på den här matchen, och så sitter och tittar och så bara, men vad är det där? I den 16:e minuten så zoomas ett nyförvärv i IFK Norrköping in, och så tänker jag, har jag haft fel i alla år? Messa dig och fråga, visst heter hon Elin Rombing?
Ja.
Ja, det gör hon. Inte i den här matchen. I den här matchen så står det väldigt tydligt Rombring. Ett extra R har smugits in, och ja, det var ju en speciell första tävlingsmatch för Elin Rombing. Vi tar väl och ringer upp henne och lyssnar hur det var att spela den här matchen och hur det egentligen var med tröjnamnet. Elin Rombing, har du hunnit återhämta dig efter den dramatiska premiären som ni spelade i helgen?
Ja, det är ju knappt. Nej, men jag är jättestolt över hur vi som lag tog oss an den matchen och hur vi spelade och att vi gjorde liksom tre mål mot ett så bra lag. Sen är det ju jättesurt att det blev som det blev, men det finns väldigt mycket att ta med från den matchen. Så det är bra.
Ja, vad tycker du ni kan ta med er från den?
Nej, men dels att vi stod upp bra i försvarsspelet. Att vi hamnade inte alldeles för lågt utanför vår egna box, utan vi störde dem ganska tidigt i uppspelsfasen. Men att vi också skapar lägen och att vi gör tre mål. Så det ska vi absolut ha med.
Vad säger det här om IFK Norrköping den här säsongen, skulle du säga? För nu är den första matchen avklarad. Vi har en hel radda matcher kvar.
Ja, nej, men innan den här matchen så var det väl lite svårt att veta vart vi stod, eftersom vi inte spelat Svenska Cupen, inte haft några tävlingsmatcher utan bara träningsmatcher, och kanske svårt att veta exakt vilka vi är och vad vi liksom står för. Men nu tycker jag vi visar att vi kunde stå upp bra, och att vi fortsätter att spela så här, så kommer vi ta poäng liksom. Och det var en skön känsla, även fast det blev som det blev, om man ska säga så.
Det var ju någonting som stack ut också i er premiärmatch. Du är ny i IFK Norrköping. Du presenterades då som Elin Rombring på tröjan. Vad hände där?
Jag vet inte. Jag tror det blev fel på listan att skicka till de som tryckte. Men jag märkte ju ingenting. Det var ju någon i halvtid som sa att det såg fel. Och jag förstod ingenting. Men sånt kan hända. Jag tycker det bara var roligt nu i efterhand.
Ja, det var alltså inget du noterade själv inför?
Nej, jag tänkte inte alls på det. Jag tittade väl inte på tröjan heller. Men ja, det är som det. Det skulle vara fixat till nästa match då.
Ja, Elin Rombing där, alltså som du nu kommer stå på tröjan i matchen mot Djurgården. Det kan smygas in fel ibland. Det blev bara så otroligt tydligt när man zoomar in väldigt nära på den där tröjan. Och ja, det är helt plötsligt. Jag började tänka så här. Jag är ju smålänning, det är inte alltid helt lätt att säga R. Har jag bara missat det? Jag utesluter det ju ganska många ord. Till exempel ord. Där finns inget R i min värld. Så. Men ja, nej, det ska inte vara något i hennes efternamn.
Jag vet inte, hon tar vi gott mod. För att jag kan tänka mig att det finns andra spelare som inte hade varit lika, vad ska man säga, lättsamma kring att det blir fel på tröjan. Men det var som ni var inne på, det ska ju vara fixat till hemmapremiären. Så att vi hoppas ju att de gör om och gör rätt. Rätt ska det vara.
Ja, i hemmapremiären kommer hon att få kliva in som Elin Rombing mot Djurgården alltså. Om vi nu då går över till veckans frågetecken, och då är vi fortfarande kvar om vi hänger i den här matchen. Så jag blev orolig när jag ser att Häcken tvingas byta ut Elma Juntila Nelhage efter att hon har fått en boll i huvudet. Och de som har följt Elma under vintern, det är ju många som har följt Häcken under vintern med tanke på Champions League-spelet, så har hon ju varit borta på grund av hjärnskakning. Fick göra comeback, det var väl i cupmatchen mot Kristianstad, och sen var hon då tillgänglig mot PSG. Väldigt viktig för Häcken, framförallt nu med tanke på vad vi såg då i cupsemin, där Ivy Lewick, som jag har haft en alldeles bländande vinter i Champions League, det känns som hon knappt har satt en fot fel, drar på sig en bristning, blir borta i månader. Enligt vad jag har förstått det som, så har Häcken letat mittbackar. För att man är ganska tunna där nu. Man har Josefin Rybrink. Och så har man Nelhage. Dessutom då unga Lisa Löfving som har fått en del speltid. Det är ju hon som blir inbytt i den här matchen också. Men när jag då ser att nej, får Nelhage en boll i huvudet igen. Tänk om hon också blir borta en längre tid nu då. Det har mitt lugnande besked. Jag ringde till deras sportchef Christian Lundström igår, som sa att nej, men det ska vara lugnt med Nelhage, mer än försiktighetsåtgärd i det här läget. Men det är lite svajigt på mittbackspositionen i Häcken. Det är inte en så bred trupp som man alltid tänker sig.
Nej, framförallt inte på den positionen. Det känns ju som att så här, jag är inte superorolig att de ska behöva spela liksom unga spelare och sådär. De har ju uppenbarligen en tendens att hantera det väldigt bra. Men den kontinuiteten som Häcken har lyckats med över tid har ju också varit tack vare ett försvarsspel och en försvarslinje som har varit väldigt synkad, organiserad. Där Juntila Nelhage, jag ser fram emot att hon ska ta ytterligare kliv och få ännu mer självförtroende och börja äga den positionen ännu mer. Där önskar man ju inte att hon ska redan nu få ett uppehåll till. Det är verkligen viktigt att hon får kontinuiteten nu. Ivy Lewick, som du säger, hon är ju redan borträknad, men det är också skört tror att liksom Rybrink är den som står vid rodret och det är bara hon som egentligen håller. Alltså, kan du komma ihåg när hon var borta senast? Har hon haft någon skavank?
Men det känns inte så. Det känns, nej, som att hon alltid bara står där.
Nej, exakt. Det känns som att det liksom, hon går alltid in och gör en bra prestation. Hennes lägsta nivå är extremt hög. Som sagt, jag tycker det är sällan jag tänkt att du Rybrink idag var inte din. Alltså, jag kommer inte ihåg senast jag tänkte den tanken. Hon är så stabil.
Ja, hon kommer ju bli otroligt viktig. Jag har ju lyft Filippa Kurmark som en av de viktigaste i Häcken den här säsongen, för att det också är en position där bredden inte längre finns på det sättet som det verkligen gjorde innan. Jag menar, de spelarna som man har blivit av med under vintern, som man har sålt, det är Marika Bergman Lundin och Elin Rubensson. Det är båda två centrala mittfältare. De som vi ofta såg kampera tillsammans med Kurmark. Nu är båda de borta. Jag tror ju att Johanna Fostalsa Sörensen, den unga spelaren från Färöarna, verkligen kommer kunna bli bra. Jag tycker hon har gjort bländande prestationer många gånger. Men man ska komma ihåg att det är en ung spelare som inte då ska behöva ta för mycket ansvar. Därav så kommer Kurmark bli viktig, behöva ta ansvar och behöva hålla sig hel den här säsongen. Hon har ju haft ganska skakigt senaste 1,5 året med diverse olika skador och perioder där hon har varit borta, inte riktigt fått kontinuitet i spelet. Vi får hoppas att hon får det nu, men nu känns ju helt plötsligt Josefin Rybrink som kanske ännu viktigare.
Ja, så jag sitter och tittar igenom deras trupp och har det här på mobilen. Och alltså, ska jag vara riktigt krass så ser jag ju inte vem... Alltså, ibland måste man ju sätta in spelare som inte egentligen har den positionen. Oftast tar man en typ en central mittfältare, sätter ner dem i backlinjen. Vi har sett det i FC Rosengård nu, de använder ju...
Emma Jansson.
Emma Jansson, tack. Och det är inte långsökt, för att oftast då har de ju ofta den här fina grundtekniken, trygga, lugna med bollen. Du har ännu mer tid som mittback och kan vara en playmaker därifrån. Men nu har du har ju nämnt ett par namn som har lämnat, men tittar jag på uppställningen eller på truppen så är det ju extremt framtungt. Alltså det är så mycket offensiva spelare att jag blir... Ja, det är ju jättekul för Häcken, men alltså...
Försvarsspelaren i Saga Fredriksson kliade i fingrarna.
Ja, men jag vill
säga,
vem ska gå in? För att även om man tar Ruby Grant som ett exempel, hon har gått ner och spelat ytterback ett par gånger, men hon är inte en mittback. Hon har inte den auran, om jag får prata i de termerna. Jag tycker inte hon skulle passa in att kunna kliva ner. Ja, Löving har vi ju nämnt. Det är i så fall hon som får liksom väldigt snabbt axla en roll som hon inte kanske förväntade sig inför den här säsongen. Så att jag tror att liksom, först och främst så måste de ju få rätt på det där, den rotationen, och om Löving är näst på tur så behöver hon börja liksom så här nästan mentalt ställa sig in på att det är hon som ska fylla luckan och hon ska göra det med råge. Övrigt så ser jag inte vem mer som skulle gå in, alltså det är bara anfall. Kåsola skulle jag nu säga är det bättre alternativet om man nu skulle behöva dra ner en spelare från en offensiv position. Jag tycker hon sitter på ganska... Hon är så pass lugn med bollen, kan hantera pressade situationer. Så det är väl i så fall hon som jag kan tänka mig om man skulle skola om en offensiv spelare. Men jag säger ju egentligen att alltså, Kurmark kan ju inte gå ner. Precis som du beskriver så behövs ju hon på centrala mittfältet. Och där tycker jag inte Grant skulle kunna sluta henne. Alltså om man nu ska tänka att man måste göra en hel rokad, att man skulle ta ner Kurmark och sen sätta in Grant där, då tror jag man skjuter sig själv i foten. Inte för att Grant inte kan hantera den positionen, men jag tycker inte de får ut det mesta av sin trupp.
Nej, det känns ju som att Katarina Kossola är McLeans nya Elin Rubensson, schweiziska armékniven som går att använda lite överallt, för att det känns ju som att men man har inte hittat den positionen som hon verkligen har gjort till sin heller. Utan hon får hoppa in och fylla de luckorna som finns. Hon har väl spelat högerback, vänsterback, offensiv. I princip överallt. Inte i mål då såklart. Där har man ju Jennifer Falk.
Men det är typ det. Alltså faktiskt, det är Kåsola som vi... Vi sätter upp Kåsola som deras nya mittback.
som en eventuell mittback. Kanon. Varsågod.
Ni hörde det här först.
Ja. Men vad tänker du i övrigt då kring, för att det finns ju lite frågetecken kring Häcken här. Man släpper alltså in 3 mål i premiären mot IFK Norrköping.
Ja.
Visst, Leidhammas, det är otroligt snyggt. Men när såg vi ens Häcken släppa in 3 mål senast? Ja, mot PSG i Champions League, absolut. Mm. Men på den här nivån?
Nej, det är klart. Det blir ju ett utropstecken, för att förra året släpper man in totalt 10. De har redan släppt in 3. Det betyder att de för att liksom nå samma höjder som förra året. Och där måste jag ändå säga, jag tycker att det blir ju en nyckel. Alltså, jag vet att det är kul att se mycket mål. Men
jag röstar absolut för de här 4-3 matcherna.
Jo, jag förstår det. Men om man ska vara riktigt krass, försvaret måste sitta för samtliga topplag. Alltså de här lika matcherna måste suddas ut eller minimeras. Och förlusterna, eller åtminstone alltså visst, det blev ju legit en målskillnadsaffär förra året. Det är ju inte helt optimalt att börja säsongen med 3 mål i baken, speciellt inte om man heter BK Häcken och släppte in 10 förra året. Alltså det är ju inte den starten man trodde. Samtidigt så uppskattar jag ju att Norrköping visar att de är ett lag som kommer straffa även toppen. Jag, som sagt, jag pratar mig varm och blodig om dem, men jag ser så mycket potential i laget och de spelarna som finns tillgängliga i Norrköping. Men ofta så blir det ju så här, de får inte riktigt rätt på sista tredjedelen, de får inte riktigt rätt på det där sista uspen. Men nu går de in och visar individuell kvalitet, tyngd och att de är vassa, kan såra även topplagen. Därför älskar jag den här ligan så mycket. Men ja, nej, Häcken har en hel del att fundera på. Eller egentligen så här, inte en hel del att fundera på. Men de behöver snabbt hitta samma grundtrygghet och ja, stabilitet som vi har berömt dem för egentligen i år efter år.
Ja, i intervjun med Viaplay efter så säger ju tränare McLind att han inte kände igen sina spelare i den här premiären. Att han, ja, det var inte en bra dag på jobbet så att säga, den insatsen från Häckenspelarna. Och det är ju så, jag har letat lite här nu. Det var ju faktiskt inte så jättelänge sedan Häcken släppte in 3 mål i damallsvenskan senast. Den matchen glömmer de nog gärna. Det var på Tele2 Arena mot Hammarby i den näst sista omgången i fjol. En match som ju slutade 3-2 till Hammarby. Och där guldet kunde ha säkrats för just Häckens det. Del i den näst sista omgången. Vi hade ju en otrolig avslutning förra säsongen. Det är lätt att glömma det. Det känns som liksom en livstid sen. Men ja, så länge sen är det inte. Om vi ska bara titta på några fler frågetecken som vi tar med oss från den här säsongen. Så kan vi också titta lite statistik, historia. Den allra första matchen som spelades, den spelades på Grimsta mellan BP och Linköping. Ser man till de 2 senaste åren så har de då mötts i damallsvenskan 4 gånger. På de 4 matcherna har Linköping gjort 18 mål. Det är ett otroligt facit. Därför är jag mållös över att det inte blir några alls i premiären.
Inte till det. Underbart. Förlåt, det var för kul.
Jag uppskattar att du gillar det.
Det är därför vi är vänner. Ja. För att jag uppskattar dina skämt.
Exakt, det är sådana vänner man behöver.
Jag ska bara smälta den där. Jo, men det var det här resultatet jag menade inför. Att det här är typ det enda kanske resultatet som jag bara var fan. Nej, inte enda. Men det var ett av dem där jag kände så här, hallå, vad är det som sker? Nog för att det stod i första halvlek 0-0 och jag tänkte så här, när man gick in och bläddrade så jag bara, ah, okej, men det rinner väl på i andra. Icke sen icke. Och dessutom hade BP chanser i slutet av matchen som mycket väl har kunnat avgöra den. Så att det var ett Linköping som gav oss några frågetecken. Lite likt Hammarby, om jag ska vara riktigt ärlig, så möter de möter ju ett lag i BP som backar hem, är duktiga i sitt försvarsspel. Vet du vad jag ser i Linköping när jag ser den matchen? Att kombinationsspelet sitter, men sista passningen gör det inte. Det var så krampaktigt och Tandberg har ju, jag gillar ju Tandberg för hon är inte så... Det är inte så konstigt att hon inte är typiskt svensk för att hon är inte svensk. Men hon säger saker ibland som jag tror många tänker men inte säger. Och hon hade ju sagt någonting i stil med att det är trist att man inte fick så mycket att jobba på eller jobba med. Det blir ju en ganska rak pik mot sina medspelare att hon inte är nöjd med leveransen. Jag tror ju dock att hon faktiskt pratar om matchbilden, att det var väldigt krampaktigt och det var svårt att hitta rätt ytor. Hon hade någon nick som var så nära att den gick in och smet in mellan stolparna, men det var liksom på lite halvdanna, märkliga inlägg, chippar. Det flöt liksom inte på.
Och det som känns så märkligt då är att tänka tillbaka på, för jag vet att jag skrev en krönika i början av förra säsongen när Linköping mötte Rosengård och man bara, shit vad kul det är att titta på Linköping när de spelar fotboll. Och så började jag fundera på, vad var det som gjorde dem så roliga? Och det var ju dels Sauri Takarada och Jukka Momikki som vi ju har pratat om inför den här säsongen, så här att ja, men de har ju lämnat, det är stora hål att fylla. Men det var ju också en väldigt stor del Olga Ahtinen som styrde hela det där mittfältet. Som ju försvann redan förra sommaren och som man väl då lite lyckades sminka över ändå under hösten. Det var ju inte ett lika underhållande Linköping att se under hösten. Men man lyckades sminka över det där lite när man fortfarande hade kvar Momikki och Takarada. Men jag menar nu, hur ska man få fram alla de här geniala passningarna till Tandberg, till Kapox. För att visst, vi har kvar båda de två. De gjorde 35 mål tillsammans i fjol. Tandberg tog hem skytteliga-segern. Visserligen kanske lite inom citationstecken dopat med tanke på att fem av målen kommer mot IFK Kalmar. Men det är ju en otrolig prestation att kunna mata på så som Linköping gjorde i den. Och vilket gjorde att Tandberg då tog hem skytteliga-segern. Men de behöver ju, lite som Tandberg var inne på, få bollarna att jobba. Men de måste hitta de där smarta passningarna fram. De måste hitta det där kombinationsspelet som ju var så himla fint mellan Momiki och Kapox kanske framförallt då. Vissa gånger när de liksom bara väggar sig igenom och det blir mål. Hur ska de lösa det här?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag tänker ta vidare och prata om Olga Ahtinen. Ahtinen. Vet jag att det ska vara. Ja. Ahtinen, inget annat.
Jag måste lära mig det.
Men jag säger också Ahtinen. Ja, skitsamma. Olga Ahtinen, hon hade ju förmåga att pinga bollar från kant till kant. Alltså hon hade ju den här crossbollen som gjorde att man kunde förflytta ett helt motståndarlag med en passning. Den tycker jag inte att de riktigt fick till sen hon lämnade. Det blev med kortpassningsspelet och det gjorde ingenting för där var de så vältajmade. Men jag ska också lägga till en sak. Det är inte bara att man har tappat de spelarna utan jag tycker att tempot var alldeles för dåligt. De brukar ju göra så i Linköping att de använder Kajsa Andersson som en extra mittback. Förut Lennartsson och den andra mittbacken. För att liksom få rulle i just i backlinjen och få liksom förflyttning där. Men jag tyckte de låg så smalt. Och när de då inte riktigt fick den pressen som de kanske lockade till eller ville locka till, så blev det aldrig att de forcerade. Alltså de kom aldrig in i den här extra tempot. Så det var väldigt mycket entaktare hela matchen. Det kändes inte som att det blixtrade till. De fick inga explosiva rörelser. Ja, Kapox hade moments när hon gör lite avledande löpningar. Men då fick hon inte bollen. Så att, det saknas timing även där. Absolut mot ett väl och hårt arbetande BP. Inte den starten som Linköping kanske förväntade sig. Även om de är duktiga spelarna på att alltid säga att i damallsvenskan finns det inga lätta matcher, vilket jag håller med om. Men vi håller ju Linköping högt i det avseendet att det finns en grundkvalitet. Men jag säger fortfarande att mittfältet Ekhof Koivisto, det kanske så att de behöver fundera om vad Linköping ska vara för typ av fotbollslag. För att med de två spelarna så kanske det inte riktigt passar att vara det här kortpassningsspelslaget som de har varit tidigare. Det behövs kanske ett annat typ av spel som är lite rakare. Så vi får väl se om de anpassar sig under säsongen eller om det kanske så att spelarna växer in i spelstilen. Det är kanske det som är nyckeln i det hela.
Ja, för Linköping får nog vänta sig att de kommer att möta en hel del kompakta försvar den här säsongen. Det som man såg under inledningen i kuppen, det var ju de gångerna som det fanns de fina anfallen. Det var ju mot ett Rosengård som gick upp högt när man kunde komma på omställningar och utnyttja en sån som Tandberg till exempel. Det var väldigt fina anfall. Det vill ju såklart Linköping se mer av, men det funkar kanske inte mot dem som ställer sig betydligt lägre.
Nej, och nu möter de ju Häcken härnäst på måndag. Och den matchen ser jag så ruggigt mycket fram emot. Inte bara för att jag ska jobba den. Men för att den är mellan två lag då som jag känner kanske då kan öppna upp varandra på ett annat sätt. Och då blir det inte det här ursäkt inom situationstecken. Att det andra laget står och hajkar i eget straffområde. Utan ytorna kommer att öppna upp sig. Och nu med tanke på att Häcken är lite sargat. Och inte har kanske alla tillgängliga spelare. Så är det ett läge för Linköping att återigen kanske... Jag ska inte säga bevisa sig, men de kommer ju kunna kanske visa en annan sida än det de gjorde i premiären. För den var långsam.
Jag säger väl lite då, upp till bevis Linköping på måndag när man möter Häcken. Om vi ska ta ett sista frågetecken då, så är det ju det laget som blev klart sista. Tränaren kom in väldigt sent för att om det inte sprakade om Linköping som vi var inne på här, så sprakade det ju definitivt om Rosengård som gick in och visade att okej, we are back. Vi har varit inne på att Emilia Larsson gjorde 5-0-målet. Man gjorde ju en hel del snygga mål i den här matchen. Det var olika målskyttar. Ria Öhling kommer flygande. Hade vi pratat handboll så hade man sagt att det var en japanare eftersom hon befinner sig i luften när hon tar emot den där och bara sätter den i mål. Men Vittsjö, du var inne på det innan att de brukar ju vara förknippade med ett stabilt försvarsspel. De släpper in 5 mål i premiären. Joel Kjetselberg var ju inne på att det kommer nog inte bli lika inom citationstecken enkelt som i kuppen där ju Rosengård vann med 3-0 mot Vittsjö. Det blev tydligen enklare. Det bara allt rann igen. Vad hände med Vittsjö?
Nej, jag kan inte svara på det tror jag. För att jag tror det är dels att så här, nu spekulerar jag vilt, men det lyser inte om Vittsjö med jättemycket självförtroende. Det ser inte ut som ett lag som tror på vad de sysslar med än. Det ser ut som ett lag som spelade en träningsmatch. Och inte brydde sig om att kliva in i varken närkamper eller i att ligga så kompakt som de varit tidigare. Nu har de ju gjort vissa förändringar i både truppen och i formation och så vidare. Men jag vet inte, Anna. Det var ganska tufft att titta på. Även om det var väldigt underhållande att se Rosengård spela sin offensiva fotboll så förväntar man sig betydligt mycket mer. Och nu är jag hård, men om Örebro och BP kan kliva in mot förmodade topplag och spela så fint försvarsspel, vad var matchplanen för Vittsjö? Varför skulle inte de som har det i blodet, som har det i struktur, alltså i klubbens kultur, kunna göra detsamma mot Rosengård? Trodde man för lite om Rosengård? Underskattar man Rosengård? Då är man så fel ute, och med tanke på att jag vet att Thomas Mårtensson är kvar i det ledarteamet så vet han om någon att det går inte att underskatta Rosengård med tanke på också hur det har sett ut under försäsongen. Så om vi utesluter den delen, då kan jag bara komma tillbaka till var är självförtroendet? Tror de inte på det, då har de redan förlorat. Så att Vittsjö för mig blir kom på rätt köl och börja komma ihåg det ni gör bra, det ni har alltid varit bra på. Sen kan man börja laborera med det övriga. Jag har en intressant sak, jag ska inte bli långrandig kring det här, men jag har ett jätteintressant uttryck. Eller, när man kliver in i en match så har du alltid en poäng. Om du bara gör det som du i grunden är bra på. Du vinner när du gör det där alldeles extra. Och jag gillar den tanken på ett sätt. Att man går in med tanken att men vi har redan ett poäng. Vi ska bara krydda det lite extra. Men vi kan ju inte glömma allting vi har gjort för att ha grunden. För att vara där på samma plan. Och jag blev så... Nej, jag vet inte. Jag varit besviken på Vittsjö. Det var jag. Och jag vet att jag satt inför och säger att man kan inte ha dem som besvikelse för att de har inte rätt förutsättningar att göra. Nej, det har de inte. Men lagande och moral har de alltid haft. Och det suras inte ut för att man byter spelare, byter tränare. Utan jag tycker att det är ett lag som har så mycket kämpaglöd i sig. Det kommer inte fram i en premiär där man tycker att det borde definitivt finnas motivation nog. I dessutom ett Skånederby. Så att nej, vi väntar med spänning vad Vittsjö vill leverera i nästa match. För jag var förvånad.
Vi får se vad de har för matchplan, om de har hittat självförtroendet och vad de kan kliva in. Vi ser väl upp till bevis för Vittsjö också i nästa omgång. Och jag kommer hijacka nu på slutet, så det är bara att åka med. För nu är det dags för 5+. Och det går till kategorin tonåringarna. För oj vad kul det var att se den här första omgången. Och se, vi har varit inne på Felicia Skröder redan. Hon förtjänar att pratas mycket mer om. Jag menar, hon är alltså 17 år numera. Fyllde det i lördags. Samma dag som hon gör hattrick i en premiärmatch. Hon avgör matchen. Alltså hon gör det, men så självklart. Och jag tänkte tillbaka lite på någon av matcherna mot PSG. Jag kommer inte ihåg om det var hemma eller borta. Men när Häcken har släppt in ett mål, då var det Skröder som stod och liksom peppade igång och bara, men kom igen, det är klart vi kan ta det här. Alltså det självförtroendet som hon har byggt på sig. Den styrkan i duellerna som vi var inne på. Och sen sättet som hon hittar mål. Alltså det är helt otroligt att se. Och det ska bli väldigt kul att följa henne denna säsongen. Du bollade ju upp för henne redan på upptaktsträffen här som en av dem som kan få årets genombrott i år i damallsvenskan. Jag menar, hon höll ju sig framme i cupen i Champions League. Jag menar, hon sköt Häcken more or less till Champions League-gruppspelet. Så att hon har ju börjat bevisa sig. Men i damallsvenskan så känns det ju som att ja, men hennes genombrott det kom i den här premiären på riktigt.
Det gjorde det. Och om vi ändå är inne på tonåringar så slänger jag in Katla Tryggvadottir från Kristianstad. För att det där, du nämnde också henne. Och jag vet att Daniel och Johanna också har tryckt mycket på hennes kvaliteter. Men så spännande hon är. Teknisk, man ser att hon är duktig en mot en situation. Är bra på tajta ytor. Men går in i premiären och gör 2 assist och 1 mål mot AIK. Det där kommer vara, hon har ju varit bra under försäsongen också ska vi lägga till, men det är en spelare som vi får lära känna allt eftersom, men att kliva in och vara så tongivande direkt. Hon hade väl en liten, vad ska man säga, en tackling som ledde till första målet som ja, kanske var lite questionable, men den lät sig ändå fortgå. Så jag gillar ändå att inte bara en tekniker utan även fysisk. Jag tror att Schröder definitivt kommer få ett genombrott år. Men jag tror vi kommer ha ett stort huvudbry att klura ut vem som kommer vara den bästa tonåringen det här året. För att Schröder har konkurrens.
Ja, Tryggvadottir som ju dessutom då förmodligen kommer ett väldigt fint samspel, vilket vi såg i den här premiären med Lina Eriksdottir, den isländska duon som det blir där, kommer att ta för sig, det känns det som. Och det var ju på kanterna som Kristianstad verkligen kom runt. Jag imponerades dels av hennes näsa för mål, hon sa själv efter att det är väldigt skönt att få göra de här målen. Men vi frågade också, för vi pratade med Eriksdottir innan vi pratade med Tryggvadottir efter den här matchen, och så frågade vi det, eller vi skämtade mest bara av, för Eriksdottir pratar ju svenska, hon har ju spelat i damallsvenskan ganska länge. Och sen så sa jag bara, men kan vi pratar vi svenska med Katla också eller tar man den på engelska? Och Eriksdottir bara, ja nej men hon kan svenska. Hon kanske inte känner sig bekväm med att göra intervjuerna på det än, men nej, hon har alltså varit i Sverige i 3 månader tjejen. Hon snackar svenska. Hon gjorde inte intervjuerna på svenska för att hon kände sig mer trygg i engelskan. Fullt förståeligt och kanske ett rimligt och bra beslut så att man känner att man får fram det man vill ha sagt i en sån situation. Men hon inledde och småsnacka lite på svenska och det är imponerande av en 18-åring som har varit här i 3 månader.
Ja, vissa är bara så här språkgeni. Det är, ju... ja, det är coolt. Och det är också bra när man kan anpassa sig på det viset för att då tror jag också man mår väldigt mycket bättre som fotbollsspelare och kan prestera. Och det gjorde hon ju. Och jag har ju redan pratat om en annan tonåring så pass mycket i den här podden, men det tål som nämnas igen, Tanikawa. Hon spelar en annan liga. Det är bara så. Vi ska vara glada om vi har henne hela säsongen i damallsvenskan. Hon gör mål. Hon är vass i varenda mottag. Hon snurrar upp spelare, det är, som sagt, hon spelar i en helt annan liga och är också med på vår lista av tonåringar som briljerar i första omgången. Det kan vi väl vara överens om.
Ja, och det kommer förmodligen vara hård konkurrens kring vem som har gjort årets mål när vi summerar den här säsongen. Det säger vi redan efter omgången. Vi säger också att det kommer vara stenhård konkurrens i kategorin årets genombrott. För att, ja, vi kan konstatera att Schröder kanske har fått sitt riktiga genombrott nu. Vi får se om det blir det som är det som sticker ut mest när vi summerar serien om en sista där 7 månader eller vad det är kvar till det. Apropå Tanikawa tycker jag det är kul att se också när hon spelar tillsammans med en så klok spelare som Caroline Seger som hon ju har vid sidan om sig i första halvlek. Och jag var bara tvungen att kolla så här, jag bara, med tanke på hur erfaren Seger är och så här, så var jag tvungen att kolla. Okej, när gjorde hon egentligen sin första A-landskamp? Hon har ju gjort sin sista nu, det vet vi ju. Det blev 240 stycken. Den första den spelade hon i mars eller april. Algarve Cup var det i alla fall 2005. Då var inte Momoko Tanikawa född.
Det är sjukt.
Ja, det är sjukt. Vi ser fram emot att se den kombon. Vi ser fram emot att se betydligt fler matcher och se vad vi kan dra för växlar nästa vecka. Om det är någon som har bevisat något eller inte. Med det så tackar vi för den här veckan och säger vi hörs igen nästa tisdag.